This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show.
Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Nils Andersson Windby, idag byråchef på Isobar. Vi får höra om att ett av hans första jobb var head of teddy bears på prestigefyllda varuhuset Harrods i London. Sen utvecklades förstås karriären och idag är han en riktig thought leader inom digital marknadsföring. Med expertis inom mediestrategier och digitalisering av medielandskapet. Han är också en flitigt anlitad talare och föredragshållare i många mediebranschens mest prestigefulla sammanhang. Vi kommer att höra om en formel för medieinvestering och varför du som köpare ska se din medieportfölj lik den investmentportfölj. Det vill säga med en mix av trygga och djärva investeringar. Men också hur man bör se bortom hypade nya medier och faktiskt titta på kontakters sanna värde. Se till att hänga med allihopa, för det här det är ett lärorikt program. Hej och välkommen Nils Andersson Windby.
Tack så mycket.
Till Jobb och karriärpodden. Idag byråchef på Isobar. Vad härligt att ha dig här.
Tack så mycket.
För lyssnarnas skull tänkte att vi ska börja med att höra lite vem du är, hur du är uppvuxen och vem... Var du kommer ifrån?
Jag är ju västkustpojk. Born and raised i Göteborg. Hisingkärra, norr om Göteborg där. Jag växte upp med mamma och pappa och två småsystrar. Och flyttade till Stockholm för 10 år sedan, lite drygt.
Just det. Och när du flyttade till Stockholm, var det då också karriär och jobb och allt det började? Var det i samband med det du flyttade hit?
Det började väl lite innan, men då var det lite mer stapplande steg kan man väl säga. Vill man jobba med reklam och media så är det svårt utanför Stockholm skulle jag säga. Det är väldigt koncentrerat i Stockholm i Sverige.
Hur började din karriär då om vi drar tillbaka det? Vad var dina första jobb?
Ja... Det var mycket små ad hoc-grejer. Jag har ju hört podcasten med Oskar Söderström exempelvis, som var en född entreprenör från innan han tog av sig blöjorna och så vidare. Sån var inte jag. Jag var en väldigt lat pojke i jämförelse. Jag var väldigt förtjust i mina sommarlov och bara ligga och läsa serietidningar och göra ingenting. Så att jag hade ganska lite sommarjobb.
Just det.
Men sen så började det väl bli mer och mer liksom bistra blickar från mina föräldrar och alla kompisar började skaffa sommarjobb. Så att, jag tror att det första var ett jobb med att dela ut reklamflyers för någon videobutik i Göteborg. Sådär liksom.
Just det. Lite inkastare nästan.
Ja, lite sådär. Ja, det var någon sån här videobutik som höll på att lägga ner och skulle sälja slut på lagret. Och så gick jag omkring i Nordstan i Göteborg och tryckte på folklappar som de egentligen inte ville ha.
Just det. Det var ändå lite sälj i det.
Det var lite sälj i det och vill man övertolka det så var det ju också lite omkring det här med media då. Att VHS höll på att dö ut där och redan då kring digitaliseringen och så. Men det är nog att dra det ganska långt.
Liksom. Ja, just det. Lite DM där, direktmarknadsföring.
Ja,
Vad hände sen då?
Sen gjorde jag en liten sejour i London, som många. Inte au pair, men jobbade på Harrods Soft Toys Department tillbringade en vinter med att packa upp nallebjörnar på Harrods avdelningen där leksaker.
Det är ganska roligt. Ja, det var ändå.
Inte så glamorös tillvaro, men
du
väldigt
roligt. Du var nallebjörnschef.
Jag var head of unpacking the teddy bears, ja. Men kul upplevelse. Så det var liksom mitt sånt där mellanår som många tar innan de börjar plugga. Och sen började jag på Handels i Göteborg. Läsa ekonomi med inriktning mot marknadsföring. Läste lite medie- och kommunikationsvetenskap vid sidan av och lite informatik vid sidan av. Och så där.
Och du gjorde faktiskt dina timmar. Om du lyssnade på Oscars podd så minglade han ju bara igenom sina små...
Exakt, det var där jag tog igen det så att säga. Ja. Där gjorde jag ganska god fart med studierna där liksom. Och sen, ja, och under tiden rent jobbmässigt så var det en liten ynka skällmack i Majorna i Göteborg som var mitt yrkeshem under de åren där jag jobbade extra och givit släp och sålde varmkorv.
Du ser.
Ja, sprang ut och fixade biltvätten när den gick sönder eller såna här grejer. Mm.
Och var det här nu nere i Sydsverige? Nu har vi inte kommit upp.
Nu har vi inte kommit upp i Stockholm, nej. Utan det var västkusten. Sen jag gjorde lite någon utbytestermin i Köpenhamn och någon i Lund, men var ändå baserad i Göteborg.
Just det.
Och sen fanns det inte så mycket mer att studera någonstans 2003 där. Och då gick jag till vad motsvarigheten till en syokonsulent nu heter på universitetsnivå. Mm. Och sammanfattningen av det samtalet var, ja, det här var ju ingen vidare timing för att med ekonomin var som den var 2003. Så då fortsatte jag på självmacken och utvecklade en, ska inte kalla det expertis, men jag tryckte ur mig väldigt många CVs och ansökningar under, det var nog närmare ett år där som jag liksom bara
sökte
allting som hade liksom någonting med ekonomi i jobbtiteln.
Just det.
Från Ystad till Haparanda liksom. Men det var bistra tider. Mm. Och sen efter närmare ett år så var det en kompis som lite bakvägar lyckades fixa in mig på Direktmedia som numera är del av Biznode. Mm. Så då började jag på Direktmedia i Göteborg med... De skulle starta upp en digital satsning.
Mm. Och DDM. Det här är tidigt. Om det här
ja, jo, det är det ju, absolut. Absolut. Det är ju, så att DDM kallades vår fräsiga avdelning då, digital direktmarknadsföring. Och det var ju... Banners varierade från statisk till animerad GIF till ibland flashbanner om det var någon riktigt fräsig och påkostad kampanj. Och det var väl då...
Det här är gammeldags nu.
Det här är gammeldags och då köpte man banners av advertising.com och det var väl, nu ska vi se. Ja, men man hade kontakt med så här spännande nog liksom Andreas Wahlman och Lance Traoré och
just
människor
det,
som fortfarande...
Just och Kriti och
på den
snubbarna.
Tiden på Adlink tror jag bland annat. Heli Brevits var ju där på den tiden.
Ja, också. Som är på Playad idag.
Så då började man köpa banners lite här och var där. Men sen så insåg väl Direktmedia att det var inte riktigt moget för att få alla de här katalogföretagen att börja köpa digitalt.
Nej, det kan jag tänka mig. Så där tidigt.
Nej.
Det var lite före sin tid. Så ja, du var digitalt lite före din tid. Så det här, jag förstår att du idag utnämnd som digital expert och att du kan mycket, för du har verkligen sett det i sin linda.
Ja, på den tiden var det ju, då var man ju inte så specialiserad heller, utan då köpte man media och knackade ihop en banner och en landningssida och samlade in svaren och skickade över till kund i en Excel-fil också liksom. Så att det var ju
verkligen dinosaurietiden.
Ja, det var det. Det var dinosaurietiden.
Och vad hände sen från Direktmedia? Är det också nere i, eller har vi kommit?
Ja, då är vi fortfarande i Göteborg, men sen så lade de ner det här avdelningen då hamnade jag på Vitalas i Malmö.
Just det.
Som är... Blir man någonsin sugen på att prenumerera på beta-karoten-tabletter eller omega-3?
Just det. Då skulle man vända sig
då
till
dig. Vända sig till mig, för då skulle man få första leveransen för en krona plus porto och expedition och en flispläd på köpet.
Vilket erbjudande.
Eller något exklusivt damur eller liknande.
Gick ej att tacka nej till.
Gick ej, väldigt svårt att tacka nej till. Men det var, och där jobbade jag lite med deras egna kanaler då, deras nyhetsbrev och sajt och såna här grejer.
Så det började där bli liksom mer kommunikation, att du fick gå in och faktiskt,
ja, men det
jobba
får man väl ändå
mer...
säga. Men det var också en väldigt bra skola i liksom det krassa säljande verksamheten. Hur stort kan vi göra 0 kronor och hur litet kan vi göra plus port och expedition och vad, hur liksom konverteringsgrader och clickrates och liksom siffror och säljdrivet.
Just det, mycket KPI-er.
Mycket KPI-er, men samtidigt kanske inte riktigt det jag ville jobba med, och sen så kände jag inte en käft i Malmö heller. Så, jag
nej, så ett år var bra uthärdat.
Ett år var lagom, ja. Och sen blev det Stockholm.
Ja. Och vart hamnade du då? Var det Karato?
Ja, först var jag sväng på Direktmedia igen. De hade startat i Stockholm då och gjorde lite grejer med dem. Men sen så hamnade jag på Karat.
Och på Direktmedia, var det ytterligare en förlängning av det du redan hade gjort?
Ja,
eller var det
då fortsatte det där och blev lite större i skala. Och då hade det mognat lite. Liksom. Och då var det mycket roligare. Men det var ju fortfarande väldigt taktiskt drivna kunder inom en viss bransch som egentligen inte... Det var inte så mycket varumärke och det var inte så mycket liksom fräsigt och roligt och guldäggigt. Och
ja,
det var sådana saker jag lockades av ganska mycket. Liksom.
Så därför var det inte svårt att locka dig från Direktmedia heller då?
Det var det absolut inte.
Nej,
och då hade jag en kollega på Direktmedia som kände Stefan Palmqvist. Fram till nyligen på Spotify, numera sin egen man så att säga, konsultbolagen. Och då hörde han av sig till mig, för då behövde de en vikarie för ett mammavick, för att Adela som var på Karato skulle på mammaledighet, och då skulle någon ta hand om hotels.com som var den mest taktiska och säljdrivna och siffernördiga kunden de hade. Så då
så kom det in och fick det kontot helt enkelt.
Ja, exakt, via då, det var väl 3 intervjurundor och rigida processer på den tiden.
Det var så pass.
Ja, först träffade Stefan och sen träffade man Stefan och då Peter Cederholm. PC kallad. Och sen var det en tredje runda med Stina Honkamman då, som var vd på Karat på den tiden. Men sen kom jag till Karat då 2007. Och det var ju... jag brukar beskriva det som, det var som att komma hem. Det var fantastiskt roligt och utvecklande och spännande och lite det man hade
rätt, liksom.
Ja, lite det man hade velat göra ända sen man pluggade liksom.
Och trivdes hotels.com med dig också?
Det gjorde de nog, ja absolut, men sen så lyckades man ju nästla sig åt andra konton och utvecklas och växa vidare och så där liksom. Så det var en väldigt skojig tid, speciellt där i början. Det var Karat växte som det knakade då, var väl lite beroende på hur man räknar, men det var väl största mediebyrån då. Jag vet att den veckan jag kom in så var det ju kanske 7 nyanställda på Karat samma vecka, och det blev liksom en väldigt hungrig och utforskande och positiv miljö liksom.
Just det. Hur känner du att du kunde utvecklas, för du har ju utvecklats mycket där. Kan du inte berätta lite vad som hände? Du fick ju nya tjänster och mera förtroenden. Och... Så 2007 också, det här är ju ganska tidigt. Jag jobbade med medierekrytering 2008, precis i kraschen där när Lehman och de mådde lite dåligt i USA. Och redan då, jag tyckte det var inte helt vedertaget att prata de här uttrycken med alla akronym i mediebranschen och CPC. Och direktkunderna, om de har mindre karaktär, kände inte till det då.
Nej.
Så det var tidigt.
Absolut, och jag tror att det var väl en liksom möjliggörare i det här. Det fanns inte så mycket etablerat, utan det fanns möjlighet att ta för sig och vara först med grejer. Någonting som jag alltid tyckt varit spännande. Liksom, och, ja, men, vara den som vet mest om ett ämne. Eller liksom så. Och det är också i kombination med liksom väldigt mycket inspiration från PC som nämnde då, och många andra liksom duktiga på Karat som verkligen var thought leaders, så fick man liksom ja, men man fick lära sig i skolan att det var möjligt att bli bäst på någonting, och samtidigt så fanns det nya ämnen att ta sig an som som det inte fanns så mycket gammal lagrad kunskap om.
Just det, att det fanns ett tidsfönster att bli bäst för att folk hade inte anförskaffat sig tillräcklig kunskap om det här.
Nej, exakt. Och det tillsammans
den enda som kunde allt var PC.
Den enda som kunde allt var PC, och så fortsätter det naturligtvis.
Så fortsätter det vara. Mm.
Nej, men jag tror att det är en kombination av det. Liksom. Det var en rätt tid med det digitala. Det fanns en väldigt positiv stämning på karat just då. Jag vet att jag pratat senare med många från det gänget som började ungefär då, bland annat David Sandström som har varit vd på DDB senare, haft liksom massa, och vi alla liksom, de early years på karat fanns det någon slags magisk stämning, och det där är intressant.
Och
kring
de
liksom,
blev gisslan, de
ja, exakt.
Så här, kom aldrig från mediebranschen.
Nej, men nej, lite så, men det är också det där kring med culture eat strategy for breakfast liksom, att kunde inte riktigt sätta fingret på hur det gick till, men det var en väldigt rolig stämning där.
Just det.
Och då var bland annat, vet jag, någon gång någon i växeln som antagligen kopplade fel, men jag fick ett samtal från någon på Metro som skulle fråga någon på karat om det här nya fenomenet att företag startade Facebook-profiler. Och H&M hade en Facebook, inte sida, det fanns inte då, utan en Facebook-profil. Och då fick jag uttala mig, och det blev ett pratminus och två rader liksom, och då var ju det där gulnade numret av Metro ligger ju fortfarande hemma där någonstans.
Just det, så var då det började bli att nu är en expert, nu kan han uttala sig, för ingen annan gör det, så här finns det en scen att fylla.
Ja, men lite så, det kittlade väl lite exhibitionisten i mig på något sätt där. Och triggade igång det där ännu mer, och så kom ju liksom, det här var ju ganska nytt då med liksom Facebook, och det hade ju varit MySpace och PlayAd och Lunarstorm och sånt liknande. Men sociala medier på riktigt började ta fart. Och, ja, man fick vara med och hålla trendseminarier och ja, titta på nya lösningar och sådär. Så att det var en...
Och det rullade på då med framträdanden helt plötsligt när man börjar synas någonstans. Så kände du att så här, nu fanns det ett utrymme som man kunde ta som expert, och både i de här sammanhangen lär man sig ju faktiskt också saker.
Ja, absolut. Och det finns en gammal sån här oddset payoff som jag tycker är lite rolig, som är den som vet mest vinner mest på något sätt. Men just den där thought leader-rollen tycker jag är spännande. Och där fanns alla möjligheter, både inom karat men inom branschen. Om man ville ta för sig så fanns det lite scener och forum här och var liksom.
Just det, så du hade thought leader i där att PC fick bli lite mentor. Och sen så, om han inte klev upp på scenen då, så fanns det ett utrymme att fortsätta utvecklas och ta en position.
Ja, absolut.
Som expert.
Efter expertlinjen. Ja. Och sen så började jag väl lite driva en egen blogg under den tiden. Vloggen, ja absolut, den har kommit lite senare, men redan då började jag blogga lite, och så sen så utvecklades det där lite till att jag...
Ja, för då skrev du digitalt också, vad jag förstår.
Exakt, och då började jag också lite ha en dialog med Fredrik Svedjetun som då var på Dagens Media om att jag tänkte kanske blogga om det här lite aktuella ämnet och skriva en kommentar på det här händelsen, eller skulle det kunna bli kanske en krönika hos er eller någonting som ni skulle kunna ta in i tidningen. Och så kände han att det fanns några guldkorn i det, så hamnade det där istället för på min blogg. Liksom. Och då fick jag ett outlet där också, kan man säga.
Och förtroende att alltså finnas i ett branschmedia. Där ser man. Och vad hände sen på karat? För du fortsatte att växa där.
Ja, jag var på karat i 6 år. Så att jag började väl som en digital planerare som det hette. Och sen så blev det väl någon slags lite mer digital strateg. Och sen... sen tog väl... Det är väl, vad ska man säga, det är väl det vackra och samtidigt det lite komplexa med mediebyråer i Sverige, att det är så platta och demokratiska organisationer, så att efter ett tag, så om man har ambitioner att växa, så tar det slut med vad man kan ta vägen. Och det kände jag lite att det gjorde inom det digitala området, så då blev jag kundansvarig istället. Och jobbade med lite olika kunder, Arla och Bredbandsbolaget bland annat, och fick testa på den sidan av det.
Hur kom det sig att du ändå stannade kvar så pass länge som 6 år under samma byrå, eftersom både du och jag vet, och ni som lyssnar också, att
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Byråvärlden känns väldigt incestuös där folk gärna snurrar runt och byter stol på en ny byrå, men du har ju liksom varit lojal och stannat igen.
Ja, nej, men jag tror att det är väl dels har jag alltid trivts bra, men sen så sen så kanske jag inte är så handlingskraftig av mig helt enkelt.
Det, jag vet, om man trivs så stannar man
ja,
kvar.
Ja, och sen så har jag ju mina liksom andra outlets för att hitta liksom glädje i den rollen jag har, i och med att då kan jag kanske
få
lite
ansvar.
Mer genomslag i bloggen eller göra andra saker eller runt omkring och så vidare. Men sen efter 6 år på Karat så kände jag då att nej, men nu
är det dags för
nu är det dags för något.
Var det du som tog eller hur kom du sig?
Ja, då hade jag blivit approcherad av ett gäng, ett litet företag inom liksom lite mittemellan tech och media och skulle bli vice vd där. Och då gick jag in till den gode Göran av Klerker, också en liksom lite role model och mentor genom karriären som suttit många nätter och gjort pitch slides med. Och så sa jag till honom att nu tänker jag säga upp mig. Och då sa han nej, det ska du inte alls. Det här ska vi lösa. Det här ska vi ändra på.
Är det för dumma idéer?
En man med väldigt bestämda åsikter. Han sa nej, men du får ge mig 24 timmar med öl. Liksom.
Så ska jag limma fast dig på stolen.
Och det gjorde han. Och då satt vi tillsammans och diskuterade olika roller och möjligheter inom Aegis, och sen så klev jag ut därifrån och då var jag byråchef på Isobar istället.
Just det, och det är sen hur länge nu?
Det är 4 år sedan då.
4 år sedan, just det går fort. En sak som jag bara vill ha svar på, eftersom du har uttalat och varit med i ganska mycket sammanhang och uttalat dig som digital expert och strateg och varit i olika branschmedier, vart finner du liksom input ifrån, eller var får du dina perspektiv ifrån? Är det några speciella branschmedier eller internationella branschidor eller sådär? Var får du din intresse tillgodosett av den här?
Jag är lite av statistiknörd, så att jag gillar att liksom hålla på och göra massa slagningar i Orvesto eller sitta och pilla med svenskan och internet eller liksom alla sådana här datakällor man kan hitta liksom. Men sen så är det också ett liksom lärande från PC att man ska följa liksom, man ska lägga till rätt många på följarlistan där, och det är ju
både Twitter och
Twitter är nog där jag samlade mest och där följer jag sådana som liksom Mashable och AdAge och TechCrunch och alla de här liksom internationella.
Just det.
Och så de svenska branschmedierna naturligtvis och sådär. Och även...
Men de lär ju inte räcka till alltid, kan jag tänka, om man nu har ett större perspektiv och jobbat längre i branschen.
Nej, men det är där som sådana som Mashable och The Verge och Wired inte minst kommer in, de här internationella liksom, publikationerna. Det är fantastiskt spännande tycker jag att liksom... Men försöka samla på sig allt det här. Om man har liksom 4 artiklar från Mashable och 2 från AdAge och 1 från TechCrunch, så ska man försöka koka ner det till vad betyder det för den svenska marknaden i sammanfattat på en A4. Liksom.
Det. Men det var ju också bra input för de som lyssnar kanske. Att det här är också det man kan hålla utkik om man nu är digitalt törstig och man vill veta och man vill kanske försöka förutspå som ju alla gör i dagens i alla fall situation. Så det var intressant. Men då hamnade du i alla fall då på Isobar och 4 år nu. Mm. Vad var största utmaningen med att komma in på Isobar tycker du? Som biochef.
Största utmaningen, ja... Nej, men det är väl, jag tror det alltid är klurigt. Alltså även om Isobar och Karat sitter inom samma koncern, så var jag ju ändå att komma in som chef och samtidigt vara the new guy liksom. Och försöka hitta den där balansen mellan ödmjukhet inför att jag inte förstår hur allting funkar idag och balansera det mot liksom viljan att driva igenom förändring eller driva igenom en egen linje liksom. Så att det var, jag tror det var där man liksom fick lite famla och så i början för att hitta en väg.
Hur många får man ansvar för då när man går in som byråchef som du är idag?
Då var väl kanske Isobar runt 30 personer och då var en tjej som heter Rebecca Kruse som idag är på Tokaboka. Hon var ansvarig för PR and social-sidan med kanske 10 personer och så hade väl jag ett ansvar för resten så att säga.
Just det.
Tillsammans med vd Jens Rundqvist som sitter.
Och hur många är ni idag?
Idag är vi 50, give or take, och tillsammans med ett systerbolag MKTG som håller på med mer med event som är 7 personer till.
Och kan du inte berätta om Isobar i sig och sen kanske din hjärtefråga? Det kan ju vara till exempel, vi har pratat lite köpt, ägt och förtjänat media och så vidare.
Nej, men det är väl, och det där är väl... Alltså över 4 års tid när man lär sig, eller när man så många gånger ska dra vad det handlar om, så hittar man sina sägningar och ingångar. Det som jag tycker, den ingången som jag har hittat på Isobar som jag tycker är intressant, det handlar ju om det här att jag tror att väldigt många skriver under på att digitaliseringen förändrar kommunikation och till stor del via det här med liksom omnikanalbeteende, att kanaler växer ihop. Det som händer i en tv-reklam går inte att koppla ifrån från en hemsida, för folk har sin smartphone framför sig och googlar och går till det bolagets hemsida. Liksom. Och sociala medier och de köpta, ägda och förtjänade kanalerna hänger ihop allt mer. Och det tror jag finns en ganska mycket samsyn på. Sen så försöker Isobar vara en byrå som möter upp på det ganska bra.
Är det huvudsakligt, vad skiljer det mot andra? Eller vad skulle
du säga? Men jag tror det är många som försöker svara upp på det, men vi har lite fördelen av att vara så unga som vi är, så att vi har inget heritage av att vara en reklambyrå eller en PR-byrå eller en webbyrå, utan vi har 3 avdelningar. Vi har webb, PR och social och kreatörer, och de är ungefär lika stora, och då blir det liksom ett, i samspelet däremellan blir det
mindre jävligt avdelar.
Ja, lite hybrid, modern kommunikation förhoppningsvis som svarar upp för hur det ser ut liksom, i samhället och i medielandskapet i Sverige idag. Så att det, och det verkar i alla fall peppar från hur det har gått den här tiden att det är liksom ett relevant erbjudande.
Hur tror du att, om vi ska avrunda med någonting som känns relevant, så känner jag att hur... Tror du att mediebranschen kommer att se ut i framtiden? Det här är någonting som har bollats kanske väldigt mycket. Mm. Men det är kul att höra din syn på vad du tror kommer att hända. Vilka överlever, vilka gör inte? Mm. Hur kommer media se ut? Hur kommer man handla media? Vad är byråns del i det hela?
Jag tror... I grunden så tror jag att det kommer vara väldigt mycket... krafter som kommer verka i olika håll, åt olika håll parallellt. Just det. Jag tror att det farligaste man kan göra är att överförenkla och säga att allting kommer vara digitalt om 2 år, eller allting kommer bara vara CRM eller
marketing automation
eller
och nu när AI kommer och
utan jag tror att det är flera saker som verkar åt parallella håll. Digitalisering är en sån tydlig sociala medier naturligtvis. Vissa mediehus kanske inte kommer att äga sin egen kanal utan kommer ta fram innehåll, men det kommer att publiceras på en kanal som ägs av Facebook eller Google eller liknande. Det är en intressant utveckling. Ja. Mm. Reklamtröttheten, vad gör man kring den? Och
just det, adblockers också kanske.
Adblockers, och där finns väl också två parallella utvecklingar. Den ena handlar om att man ska använda digitala tekniker för att kunna göra det väldigt personanpassat.
Mm.
Och då ska man göra väldigt många nischade budskap till olika personer. Och där finns en intressant möjlighet, men den andra vägen handlar ju om den här liksom magin i reklam och storytellingen, och det drar ju snarare åt andra hållet, att man ska försöka samla så mycket resurser som möjligt för att skapa en magisk story, och sen kan man ta ut den på oavsett kanal liksom, och oavsett person, för att den är så krispig och bra. Så att,
ja.
Många saker som står och väger åt olika håll. Jag tror att det är svårt att sia specifikt, men det är många spännande utvecklingar att hålla koll på.
Ja, det är rörigt liksom. Man tänker det kanske blir självkörande bilar, då återupplevs printen och radion där, för då kan man luta sig tillbaka i en självkörande bil och läsa print igen.
Ja, men absolut. Det där tycker jag är en jätteintressant. Det finns något väldigt intressant i det där, i att är man i den här branschen så är det väldigt, man är jättegärna inne och liksom utmanar kring digitalisering, säger man, och utmanar kunderna och sådär. Men då utmanar man egentligen bara kring digitaliseringen av media. Det vill säga, ja, vi tittar lite mer på YouTube än vi tittar på linjär-tv efter det. Men det är egentligen intressant att lyfta blicken och prata om de sakerna som du nämner. Självkörande bilar, vad innebär det för mediekonsumtionen? Eller vad innebär det för en bilannonsör? Eller, så att digitalisering påverkar hela samhället, och vad får det för följdverkningar för den enskilda annonsören, för det enskilda mediet? Det finns mycket spännande att gräva där.
Och man säger också att det är så lätt att säga så här, men print är på nedgående, man ska inte annonsera print, men å andra sidan finns det ingen smartare uttalande än att lämna inte en kanal för en besökarna gör det.
Nej.
Så länge det finns besökare i en kanal så är kanalen relevant. Sen kanske inte lika stor över tid eller i vissa perioder.
Nej, men absolut. Och jag menar, jag tror det går tillbaka till mitt statistiknörderi där, men jag är lite allergisk mot folk som känslomässigt ska liksom dra en tydlig slutsats och överförenkla och säga att men nu är print död. Nej, det är det ju inte för en liksom tydliga analyser och siffror visar att inga annonsörer längre får någon return on investment i print.
Nej, precis.
Och där är vi inte idag. Och då är det ju överdrivet att säga att print är död. Print funkar lite sämre i vissa målgrupper och kanske bör ha andra syften och har svårt att finansiera vissa publikationer och så vidare. Men
de publikationer som lever ändå.
Ja, absolut. Och sen så kanske det är över tid brandas om från att print är ett nyhetsmedia till att det är en upplevelse. Det vill säga, nyheter får jag i realtid över digitala kanaler, men print kanske istället konkurrerar med liksom bio eller liksom en lördagsupplevelse och sätta sig i öronlappsfåtöljen och läsa tidningen och lägga upp fötterna. Liksom.
Just det.
Och då kanske print hittar en annan roll. Så att,
det finns ett värde i det som inte är bara siffror och statistik heller.
Exakt.
Du som är duktig framåtlutad just inom det digitala, finns det någon specifik trend som du märker i marknaden som du är extra förvånad över eller som du skulle liksom vilja delge, eller någon insikt kring hela liksom medielandskapet eller något som du känner av din erfarenhet som du vill dela med dig av eller som du tycker är?
Det går väl tillbaka till snarare det här med jag tycker det är intressant hur mycket av i alla fall debatten som sker kring liksom att det poppar upp nyheter eller man drar några snabba slutsatser och så vidare. Jag tror att det är värt att liksom slå ett slag för research och insiktsarbete överlag, liksom att verkligen titta på konsumentbeteenden och se vad som händer och funkar. Och det där blir egentligen oberoende av om man nu ska utvärdera Snapchat eller året runt. Liksom. Att verkligen försöka titta på konsumentbeteenden, för att en kanal är inte värd någonting i sig bara för att den är ny. Och det är lätt att det blir liksom
en hype.
En hype. Och där finns ju, tycker jag, jättebra med den här, man kan vikta den och använda den på olika sätt, men det finns ju någon form av formel som folk pratar om att, då, att se sin marknadsbudget som en investeringsportfölj, att 70% är det löpande som vi vet att vi har gjort tidigare och som vi liksom optimerar lite och skruvar på, och sen 20% använder vi till lite spännande grejer och testar nytt och så vidare.
Kreativt.
Och 10%, där lägger vi 10% på saker som är liksom, som vi inte har något ROI-krav på, utan som bara är testverksamhet, som är R&D-budget egentligen kring media och kommunikation. Och jag tror att det är ingen dum formel. Det viktiga är liksom att man inte förväxlar de 70% och de 10%. Det vill säga att man inte råkar börja tänka return on investment ändå på den där, det där som vi skulle göra bara galet och lära oss, så bör man ändå liksom strypa det eller styra det åt något håll bara för att vi ska tjäna pengar på det direkt, utan det borde få vara en testverksamhet. Men också de 70% som är så här, vi vet att de här sakerna funkar, de har alltid funkat, de funkade förra året, låt oss göra dem igen och försöka skruva lite på dem. Låt oss inte vända upp och ner på bread and butter bara för att det har dykt upp något nytt liksom.
Eller för att man ska ligga längst fram i klungan. Nej. Som det känns lite att idag, att man kämpar för att man ska vara hypast eller synas i de coolaste kanalerna. Men man kanske slänger mycket pengar i sjön på att vara det.
Ja.
Med den insikten är jag jättenöjd att höra din expertis. Och jag tror den formen kan vara någonting som många lyssnare kan ha väldigt nytta utav. Och lite som du sa, tyckte jag också var intressant att du säger att man drar förhastade slutsatser. Det är också på samma sätt att media konsumeras i så, alltså går så snabbt och det ska vara så snabbläst och det är korta meddelanden på liten tid, vilket också gör att det blir lite läskigt hur man kan dra slutsatser från egentligen att inte veta någonting. Tänk bara, vi ser Trump hela tiden idag liksom, och man drar så slutsatser egentligen, hur mycket har jag satt mig in i politiken i Amerika eller har jag bara sett updates om det här i korta sessioner i ett flöde, vilket är lite läskigt att folk har såna åsikter från att inte veta någonting, och det kan jag se en trend i som jag själv tycker är ganska uppseendeväckande och läskig.
Absolut, jag tror den är skrämmande och relevant både vad gäller det offentliga samtalet och det politiska och samhällsutvecklingen och även kring liksom media och reklam, det här med att vi jämställer räckvidd med, så länge det finns räckvidd i en kanal så tänker man att ja, men då är det kostnadseffektivt att investera där. Men kanaler skiljer sig så oerhört mycket i vad man får ut av en kontakt.
Just det, oavsett räckvidden i den.
Exakt, och jag menar, tittar man på sociala medier exempelvis där det finns så mycket, man bara bläddrar förbi, man läser bara indragaren och rubriken i en social mediepost. Och den rubriken är säkerligen skriven som en klickjägarbete liksom.
Just det.
Och så fattar man en reaktion baserat på det, och utöver det så ligger då liksom hela det här som man har läst om exempelvis i DN nyligen med de här fabrikerna i fattigare länder där de sitter och liksom trycker ur sig sensationsnyheter bara för att kunna tjäna pengar på affiliate-trafik och sådana här saker liksom. Så att det där är
visst är det lite oroväckande nästan?
Ja, det är det ju. Och det är ju klurigt med mätning just. Mm. Mätning tror jag också är. Alltså research och mätning är jätteintressanta ämnen. Mm. Vad är engagemang på Snapchat jämfört med 1000 personer räckvidd i en printannons? Men det är ingen som vet idag.
Nej.
Och det kan vara lite kul, kan jag tycka.
Det är ju en trend som man kan ha under uppsikt då. Om man tänker de som lyssnar på det här, som har ett bolag, eller man sitter oavsett på köp eller på säljsidan, vart man sitter. Så det är intressant att hålla koll på de här trenderna. Och
absolut, och försöka, tror jag, klä på sina kontakter mer. Mm. Alltså på vilket sätt, utöver att vi når ett ögonpar, hur särskiljer sig, kan det här särskilja sig? Det här är kontakten med andra. Mm. Kan det tänkas att det är en mer engagemangsdrivande kontakt? Är det mer fördjupad kontakt än vissa andra kanaler?
Och, ja, precis. Ögonparet i vilken, i vilket medie eller vilket mode är man i just då för att mötas utav X, Y, Z. Med det sagt så tackar jag så hemskt mycket för att du ville göra oss glädjen att vara med i podden idag.
Tack själv.
Tack så hjärtligt och tack till alla er som har lyssnat.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.